Ja, i New York samlas alltså idag stats- och regeringschefer från 120 länder för att diskutera klimathotet. Många tycker att det senaste stora klimatmötet i Köpenhamn 2009 inte åstadkom så värst mycket. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon tycker att det har hänt för lite också sedan dess. Nils Torvalds, Europaparlamentariker, du är med oss i Bryssel. Vad säger du? Kommer vi att se resultat idag?
No, vi ser väl någon sorts deklaration. Sen kan man naturligtvis ställa sig den normala frågan att hur mycket är en deklaration värd och vad händer när vi ska börja vidta riktigt åtgärder på allvar. Men även kanske vi inte ska vara alltför pessimistiska. Det är kanske viktigt att statscheferna och regeringscheferna faktiskt nu kommer med någon sorts deklaration, för att om ett år ska vi hålla ett större möte och det där, och inför det så borde vi kanske veta på vilket spår vi ska gå vidare.
Ja, du talar om Parismöte i slutet av 2015.
Yes.
Och då, ja, deklaration, hur pessimistiska ska vi vara? Otto Brun, du är sakkunnig på Finlands naturskyddsförbund. Om vi får en deklaration idag, hur bra är det då?
Jag vet inte om deklarationen är värd så väldigt mycket. Klimatdeklarationer av olika slag har vi ju haft. Men det som Ban Ki-moon, FNs generalsekreterare, har bett om och som många länder kommer med är väl löften om vad de ska göra enligt sig själva. Och då är det här en milstolpe där då nyckelaktörer kan ge nya löften på väg till klimatmötet i Paris. Så jag tror att de allra största förväntningarna riktas på Kina och USA i det här fallet.
Kina och USA. Nils Torvalds, vad förväntar du dig då av Kina och USA?
Nej, jag förväntar mig inte särskilt mycket av Kina. Det där, däremot förväntar jag mig betydligt mer av det där, av Europa och EU. Därför att det vi har gjort, och jag tror att Otto är på den punkten åtminstone, är av precis samma åsikt. Att vi har fattat beslut som egentligen har inneburit att vi har exporterat problemen till Kina. Och där har de så att säga blivit obehandlade, eller man har inte tagit vara på de problemen. Och av det här måste vi lära oss att inte fatta så att säga, hur ska vi kalla det, festbeslut som innebär att den europeiska industrin blir tvungen att packa ihop och flytta till Kina just på grund, eller inte bara Kina, Indien är kanske ännu större problem. Och därför borde vi kanske lära oss att fatta sådana beslut som är genomförbara här och som ger industrin en möjlighet att leva också under europeiska omständigheter.
Okej, men vad jag hör är det att nu är det liksom då målen är mera hos Kina och USA än hos Europa i det här fallet. Är det vad du säger?
När jag säger att jag inte förväntar mig så mycket av Kina. Kina har antagligen överstora problem. Jag menar att om du tittar på någonting sånt som luftföroreningsindex i den kinesiska industristäder när det är som värst, så överträffar de det där allt som är tänkbart, och människor dör som flugor i det sammanhanget. Så att det där, Kina har maximalt stora problem, och jag tror inte att de riktigt klarar av det. Av den orsaken måste vi klara av våra utmaningar i Europa.
Men att, för att nu konkretisera här, alltså vi sitter ju också i Finland och så resten av Europa, du sitter där i Bryssel och funderar på vad vi borde göra. Men om jag hör rätt så, du var lite inne på här att, jag menar, vi har då infört begränsningar här och handel med utsläppsrätter och så vidare. Det har lett till att vår produktion har flyttat till Kina och Indien. Är det så att vi borde liksom, eller hur ser det, har det här varit fel, säger du?
Handeln med utsläppsrättigheterna har ju inte fungerat. Och här finns det nu bakom horisonten kanske någonting som vi blir tvungna att ta ställning till under det närmaste året. Det vill säga att förnya utsläppsrättigheterna eller handeln med utsläppsrättigheter på ett sätt som gör att det har någon som helst betydelse. Sen har vi ett antal andra frågor som är oerhört intressanta. Hur ska vi gå vidare med andra generationens biobränslen? Det kan vara en stor ekonomisk fördel för Finland, men hur ska vi ställa målet tillräckligt högt? Och hur ska vi så att säga ställa oss till sådana biologiska drivmedel som de facto inte inte minskar på det där på våra växthusgaser. Allt det här kommer vi inom Europaparlamentet att ta ställning till alldeles under de närmaste månaderna.
Vad tänkte du på det här biologiska drivmedel som inte ökar, eller som inte minskar växthusgaserna?
Nej, det finns ett antal där gamla biodiesellösningar som de facto, som på pappret så att säga, är vackra. Första generationens det där, biologiska drivmedel. Men som i verkligheten inte minskar växthusgaser. Så vi blir tvungna att, och det här är ett gammalt beslut från någon 2008, nu blir vi tvungna att revidera det beslutet. Men hur är det giriga? Vilka målsättningar ställer vi för Europa? Det är här det stora slagsmålet kommer att finnas, eftersom en del inte riktigt vill vara så att säga, tillräckligt äregiriga på den punkten.
Otto Brun, om vi tittar på Europa här. När jag sa här att vi kanske har nu stiftat fina regler här, men vi exporterar istället vår industri till Kina och Indien, då sträckte du upp handen. Vad tänkte du på?
Jag tycker att det är lite av ett industriklagomål eller en sån här myt som säger att vi har haft så starka regler i Europa att industrin har måste flytta till Kina. Och det här stämmer ju inte på två plan. För det första så har den materiella konsumtionen i EU ökat. Det vill säga, det är inte så att vi konsumerar lika lite som tidigare, och så är det några fabriker som har flyttat ut. Utan det finns en enorm import från Kina som vi då utnyttjar här, som är då ny produktion, och som är, det är den tillväxtmodellen som vi lever med. Det här samma gäller USA i en större utsträckning. Och här så kan man nog se ett starkt europeiskt ansvar. Dessutom om man ser på EU-kommissionens konsekvensbedömningar om klimatpolitiken, så är det precis som Nils Torvald säger, utsläppshandeln har inte fungerat. De regler som industrin säger att ha flyttat industrin till Kina, så de har inte ens haft någon påverkan. Det har inte alltså fungerat så här, utan industrin flyttar till Kina på grund av andra orsaker. Väldigt billig energi, väldigt billig arbetskraft. Det här är de orsakerna, arbetskraft i synnerhet, som gör att produktionen flyttar annanstans. Och så sitter industrin här och säger att vi kan inte sätta starkare klimatmål i Finland eller Europa att det här inte har någon inverkan, för att produktionen flyttar till Kina. Jag tycker att det här inte stämmer. I praktiken, så inom utsläppshandeln, så betalar vi i praktiken, vi är gratis utsläppsrätter åt europeiska företag, som sen, för att de inte använder dem alla, säljer dem på marknaden och alltså får miljonvinster på det här systemet som vi har satt upp.
Ja, ni står. Ja. Du ville säga det här emellan, ja.
För det första tror jag inte att det är riktigt sant att industrin nu signalerar att de inte ställer miljömål. Jag är en rapportör nu för en lagstiftning som vanligtvis går under förkortningen ILUC. Den handlar alltså om första och andra generationens biobränslen. De signaler jag får från finländsk träförädlingsindustri och från det där oljeindustrin så visar klart och tydligt att man är villig att ställa ganska hårda krav. Och att våra motståndare egentligen finns i de delar av Europa där man håller fast kanske mera vid en jordbrukspolitik och försöker använda det där jordbrukspolitiken och första generationens biodrivmedel som ett sätt att hålla sig flytande. Så att min läsning av finländsk industri handlar om att man faktiskt ser jättestora möjligheter i en positiv miljöpolitik, en politik som definitivt sänker det där våra drivhusgaser och så vidare. Men det som Otto också var inne på, det där är kanske någonting som vi borde fundera på. När vi talar om industrin och billig energi i Kina, så handlar det ju delvis just om att energin i Europa har blivit ganska dyr. Och det här är lite av ett strukturellt problem, därför att Västeuropa eller EU-Europa egentligen inte har särskilt stora energiresurser. Och det ställer oss inför jättestora utmaningar.
Okej, men det här går nu. Okej, jag förstår att allt hänger ihop med allting, men vi kommer, det blir ganska komplicerat det här. Alltså, om vi tänker nu på det här. Världen är komplicerad. Men om vi lite försöker nu titta på vilka problem vi tittar på i den här sändningen. Vi har alltså det här mötet idag i New York, och sen har vi nästa klimatmöte 2015. Vi ser alltså att i Europa, om vi nu tittar kort, vi har ju diskuterat det nu. Vad är alltså läget? Du ser att vi har länder som, Finland hör till länder som skulle vilja lite gasa i den här frågan, det är fel uttryck kanske, och gå snabbare utan att behöva använda så mycket gas. Men det där andra länder är emot här nu i det här fallet. Hur ser den här kartan ut i Europa? Vilka länder är det som är liksom på väg framåt och vilka inte enligt dig när du tittar på det här från Bryssel i Storvans?
Om vi talar nu om det där om andra och tredje generationens drivmedel, så är det väl ganska klart att Finland, Sverige, Tyskland, Österrike, Italien, eventuellt också Beneluxländerna har en annan inställning än de länder som är jätteberoende av jordbrukspolitik och som försöker ut, så att säga, växa vidare på jordbrukspolitikens villkor. Och då handlar det kanske i främsta hand om det där om Frankrike, Polen, Spanien, de baltiska länderna. Så det finns två läger där naturligtvis de här högteknologiländerna som till vilka Finland hör ser på det där, på utmaningarna på ett lite annat sätt än de länder som inte riktigt har de resurserna. Och det är här vi måste försöka hitta framkomliga kompromisser, därför att vi kan inte bara, vi kan, om man uttrycker det lite brutalt, vi kan inte strunta i Frankrike eller Polen eller Spanien. Vi måste ha dem med.
Okej, hur låter det här, Otto Brun?
Jag tycker att om vi ser på EU i det globala perspektivet, så för 10 år sedan, eller knappt 10 år sedan, så var EU världsledande i klimatpolitik. Det var så att EU var den som kom med nya förslag, som ville att man skulle ta nya åtaganden och som faktiskt hade hög ambitionsnivå. Inom de senaste 5 åren så har EU inte kommit med någonting nytt, och samtidigt så har attityden i USA förändrar sig. De har gjort massor för att driva förnyelsebar energi, för att driva ner sina utsläpp. Om man ser på Kina så har de nu, de har problem med luftkvaliteten i 92% av de stora städerna. Det är katastrofalt, som Nils Torvald säger. Där finns stora rörelser, aktiva medborgare som kräver en förändring, och redan nu så är i 44% av Kinas provinser så har de starka begränsningar på plats. Inom de senaste åren så har vi sett en stark avmattning av Kinas tillväxt på koldioxid, utnyttjande av kolkraft. Det vill säga, på andra håll så händer det, både på lagstiftningssidan och på teknologisidan. I Europa så är det främst då Tyskland och Sverige, Österrike, som driver utvecklingen. Men om vi ser på Europa som helhet så stampar vi på ställe. Och Finland är tyvärr lite av en både och, som inte har så mycket att erbjuda i den här diskussionen i praktiken.
Alltså, här hörde vi just nu Storvalt, så att Finland är ett högteknologiskt land som driver utvecklingen framåt.
Om man ser praktiken på till exempel reglerna för biobränslen, fasta biobränslen, så är det, så står det i Finland i närings- och energiministeriets papper att Finland inte godkänner att man sätter bindande regler för det här. Om man ser på vilka länder som driver på fasta ambitiösa mål för förnyelsebar energi i EU, så motsätter sig Finland det här. Om man ser på energieffektivitet så motsätter sig Finland då specifika mål på också den här punkten. Fast det i Finland finns massor det här bolag som har en stor nytta av de nya reglerna, så sitter det fortfarande då inom energipolitiken de som har den här gamla världens modeller.
Jag förstår. Nils Torvald, vad säger du till det här?
Jag har skrivit upp 5 punkter. Där. Jag ska försöka ta dem snabbt. Ja. Europa var världsledande under en lång tid. Sen fick vi, och jag vet inte om det hänger ihop, men det kan hända att det finns ett sammanhang. Sen fick vi en ekonomisk recession och vi fick en ungdomsarbetslöshet på över 20%. Och det betyder att vi nu måste se över på vilket sätt vi klarar av sysselsättningsproblemen. För att klarar vi inte av sysselsättningsproblemen, det där, så då är vi illa ute. Jag är enig med det där med Otto, fullständigt enig om att vi kunde ha en lite högre ambitionsnivå. Just på grund av att vi egentligen har ett teknologiskt genombrott i fråga om andra och tredje generationens förnyelsebara bränslen. Och den teknologin finns långt i faktiskt i finländska företag. Den stora risken vi löper nu är att om vi inte kommer framåt på den här punkten med tillräckligt ambitiösa målsättningar, så kommer investeringarna för andra och tredje generationens förnyelsebara bränslen att ske i Förenta Staterna och i det där Latinamerika. Och det är en miljökatastrof av stor omfattning. Sen är jag inte riktigt enig med att det inte finns någonting nytt i det där i europeisk eller EUs det där miljöpolitik. Jag håller själv på att försöka skuffa framåt den här i luckfrågan, det vi ser som handlar om det där om miljöpolitik i högsta grad. Vi väntar med spänning på nästa rådsmöte i oktober där EU ska komma ut med sina målsättningar i miljöpolitiken i det där och sen är jag kanske inte så jätteförtjust i amerikansk det där biodrivmedelspolitik. Det var egentligen Förenta Staterna som började här med första generationens biobränslen och använder största delen av sin majsproduktion för att göra biodiesel av. Och det förde med sig ganska stora problem i frågan om priser på majs, i frågan om priser på mat i världen och så vidare. Så att jag måste säga att jag, med tanke på Ottos långa erfarenhet av attack och det där och kritik i fråga om det där om internationell jordbrukspolitik, så är jag lite överraskad att han nu ser Förenta Staterna som en stor föregångare.
Jag menar, vi talar om klimatpolitik överlag. Jag tycker att om du pratar om biobränslepolitik så håller jag helt med dig. Men om vi ser på stora bilden så är Finland en av de mer ambitiösa i biobränslepolitik. Men om man ser på energipolitik i allmänhet eller ser på energieffektivitetspolitik, så halkar Finland tyvärr efter. Och till exempel här i veckan så har torv igen och att få lägre beskattning på torv, som då är den mest skadliga bränsleformen för energiproduktion i Finland för klimatet. Och här kommer i veckan då Centerns, SFPs, Samlingspartiets och Sannfinländarnas uttal på att vi snabbt ska få en lägre skatt på torv. Så om man ser på helheten så tycker jag att kritiken är befogad. Men jag håller helt med dig i den här lilla specifika frågan där Finland har ett viktigt ekonomiskt intresse och där vi därför delvis också driver på en mer ambitiös politik.
Men om jag får fortsätta med den här uppbyggande dialogen, det där. När vi talar om torv och vi talar om följande generations bränslen, så finns det faktiskt teknologi som kan göra det där högklassig och miljövänlig energi av torv. Och just av den orsaken är det viktigt att vi nu kommer framåt för att öppna den här delen. Därför att alla företag som har en progressiv teknologi till sitt förfogande, alla väntar nu på att EU ska få sina beslut fattade. Och så länge EU inte visar, så att säga, en framkomlig väg fram till 2030, så kommer vi att ha jättestora svårigheter att övertyga industrin om att investera. Därför måste vi nu, så att säga, visa att vi har ambitioner och vi måste öppna upp den här frågan så att vi får de investeringarna.
Men torven är väl ingen biobränsle, det är definierat av
Okej, men nu tar jag av här, Sverige, jag förstår, det är en intressant fråga. Vi har inte så hemskt lång tid kvar, och torven är mycket intressant, vi kan säkert ha en egen debatt om torv i något skede ännu här. Men nu skulle jag vilja titta på, liksom, jag vill gå tillbaka här mot slutet av sändningen till New York och till det här globala perspektivet. Som vi ser här, jag hörde dig, Nils Torvalds, du sa att företag behöver sådana deklarationer. Är det här nu också som är värde av de här deklarationerna i alla länder, att är det läge överallt på samma sätt att företag sitter och väntar på riktlinjer, och det är det som nu Ban Ki-moon skulle vilja ha, eller vad är liksom läge globalt? Vi sitter i Europa och grälar här om hur långt framåt Finland eller inte, men du sa här att det finns andra länder som är ännu mindre framåt än vi åtminstone, och så har vi då hela stora bilden som då Ban Ki-moon ska lösa.
Om vi börjar där var du börjar hela sändningen och talar om att man så Köpenhamnsmötet långt som ett misslyckande. Och då finns det naturligtvis misstankar om att nästa möte i Paris om ett år också blir ett misslyckande. I det sammanhanget så är det viktigt att statschefer och regeringschefer nu i New York förklarar i vilken riktning de är villiga att gå. I den meningen har det en betydelse. Sen måste EU leva upp till det där, till förväntningarna. Rådet i oktober måste visa att vi kan klara av att vara både ekologiska och industrivänliga. Den möjligheten finns nämligen just nu. Och sen måste EU visa att man har en plan fram till 2030.
Om EU gör det här, är vi då enligt din bedömning ledande igen i världen, eller halkar vi fortfarande efter så här som Otto Brun säger?
Om vi tittar bara på teknologin. Det som är på sätt och vis det mest tragiska, att de investeringar man nu gör i Förenta Staterna och i Latinamerika, de görs med europeisk teknologi. Men vi får inte, för att uttrycka det här brutalt, rumpan ur skesen.
Okej, så att här liksom, du ser EU som det stora problemet. Egentligen, om vi tittar på de här stora ekonomiska blockerna här nu, eller förstår jag rätt vad säger Otto Brun? Du sa här att Kina går framåt och USA går framåt. Nu hörde vi, nu är liksom EU måste nu...
Jag håller med, men att redan för några år sedan så kom kommissionen ut med en plan för hur EU ska då ta itu med klimatmålen. Och redan där så uttryckte man ju att 40% utsläppsminskningar till 2030 är ungefär vad EU kan göra. Och då, när vi nu får positiva signaler från USA och Kina, så är det dags att både på den förnyelsebara energifronten, men framförallt med klimatmålet, att också förhöja vår ambitionsnivå. För samtidigt som vi diskuterar och pratar om de här målen som har satts upp för några år sedan, så har ju det här forskningen gått framåt. Och konsekvenserna är ännu värre än vi har kunnat föreställa oss. Och det här handlar liksom om liv och död på många plan, den här frågan. Och vi har alltså 10 år på oss att få de globala utsläppen till att förminskas, eller på en förminskningsriktning. Och 2050 så talar vi i praktiken om att vi borde ha ett nollutsläppssamhälle. Vilket betyder att vi måste helt omformulera hur vi tänker oss att energi produceras och hur vi lever.
Men om vi ska ha minskat 40% av utsläppen 2030, så behöver vi också riktlinjer, till exempel om transport. Och också om det där, om kommissionen har kommit ut med det där 40-målet, så ser vi inte idag riktigt de här riktlinjerna om transportens. Och det där, och transportens roll i fråga om utsläpp är jättestor.
Okej, så att det är det som det där du skulle vilja titta på. Men är det bara nu en fråga om transporter? Det här är ju ett rätt synke just uttryckligen för Finland, de här transporterna.
Nej, men om vi ser på det där på utsläppen och ser vilken roll drivmedel för gummihjulstrafiken har i det sammanhanget, som borde vi, tror jag, för att vara hederliga, om vi så att vill uppnå det här målet om 40, att minska utsläppen med 40%, så måste vi ha några riktlinjer som gäller transporten.
Vi har i Europa ett historiskt ansvar för att då bränna fossila bränslen som då orsakar klimatförändringen. Det är den största enskilda orsaken. Och man hade uppskattat att EUs roll i det här, om vi vill ta forskningen på allvar, skulle vara en förminskning av 60-80% redan 2030 och då till noll 2050. Om vi ser på de här siffrorna och den politiska diskussionen som Europa är inne i, så finns det ett stort gap. Men kom ihåg att när vi investerar i förnybara bränslen eller förnybar energi eller energieffektivitet, så ger det jobb åt en massa unga människor som just nu i Europa är arbetslösa. Det kommer med en mängd investeringar, och just nu i Europa, så vad är det som är problemet? Problemet är att investeringarna stampar på ställe. Det finns liksom ingen drivkraft i ekonomin. Och här är det en liksom möjlighet som vi borde då ta.
Okej,
Här är jag alldeles enig med Otto. Det han säger är att vi behöver klara målsättningar, för att utan att klara målsättningarna, de här investeringarna i andra och tredje generationens drivmedel, de är jättestora. Om ett företag inte får garantier för att politiken fortsätter åtminstone 15 år, det där, så kommer de inte att investera. Redan nu är vi i en situation att om ett bolag ska investera, de fattar principbeslutet idag, det tar 5 till 8 år innan butiken är färdigbyggd. Det där, då är vi redan uppe i det där kring 2023-2024. Det där. Och då ska, för att fabriken ska kunna återbetala sig, så behöver vi en riktlinje som håller fram till 2030-2040. Det är det här nu som fattas.
Det där låter allt annars bra, men vi hörde här att här är kanske alla inte riktigt ombord i EU, och vi hade nyheten här före sändningen. Kina, trots att mycket görs för solpaneler och annat ledande i världen, mycket vindkraft, ökar koldioxidutsläppen fortfarande väldigt snabbt. Och så tittar vi här, Otto Brunde talar om liv och död och väldigt stränga krav, och att vi måste komma här till en nollutsläppsmodell 2050. Jag menar, vi går mot Parismöte nu liksom, kort här på slutet, hur illa är läget? Jag menar, om vi beskriver det nu, Otto Brun, vad säger du?
Ja, men utgångspunkten är väl att också journalister och andra ska ta del av den forskningen som har kommit inom de 2-3 senaste åren, som i praktiken säger att vi måste sträva mot ett noll utsläpps.
Ja, men det är frågan så att jag ju inte frågar, kommer vi att komma dit?
Men vi kommer att komma dit om EU höjer sin egen ambitionsnivå och om Kina höjer sin. Men det här går ju, Kina höjer sin ambitionsnivå endast om de andra stora ekonomiska makterna gör någonting. Och därför så i EU så är det dags att liksom ta snäppe upp från de planerna som vi har haft och ta den här debatten på ett konstruktivt sätt och säga vi kan inte göra någonting för att vi måste försvara de arbetsplatserna som finns kvar. För det är just det som just nu i Europa är den dominerande attityden.
Okej, Nils Torvalds, du sa här att alla är inte riktigt ombord här nu i Europa.
Nej, alla är inte ombord här i Europa. Det är ju så att säga, det kan man säga, det är mitt ansvar att försöka puffa de här människorna här i parlamentet framåt åt rätt håll. Men sen måste jag säga att vi måste också pressa det där, vi måste också pressa Kina. De kommer inte med frivilligt i den här sitsen. Det finns jätteintressanta uppgifter om att det som kallas grön import från det där från Kina inte alls är grön, därför att det finns ingen kontroll på hur de egentligen gör det. Så att vi måste också börja granska vad kineserna egentligen sysslar med och klart och tydligt säga till att så här går det inte.
Jag håller helt med att sätta press är lika viktigt som att sätta ett positivt exempel och att ha egen ambition.
Okej, vi får se hur det går. Nästa möte, alltså Paris 2015, kanske slag efter 12.
Det finns ett Lima-möte också i december där det här loppet går vidare, så det är inte endast. Ja.
Okej, flera möten. Säkert har också slag efter 12 orsakat återkomma till den här frågan, kanske också för det. Tack för att ni kom till den här sändningen, Nils Torvalds och Otto Brun. Mitt namn är Patrik Sjöman.